Svenska SS-fruar med uppdrag att föda ariska barn av Kristoff Andersson. I ljudboken kan det förekomma en del uttryck och begrepp som författaren och förlaget tar avstånd ifrån, men valt att behålla för att understryka tidsandan. Förord. College Park i Maryland, USA, sommaren 2014. Jag sitter i National Archives mikrofilmsavdelning. I mina fingrar håller jag försiktigt en mikrofisch, ett stycke negativ film. Den är stor som ett vykort och rymmer över 1000 namn och födelseuppgifter på personer vars efternamn börjar på A. Mikrofischen har jag hittat av en slump. Den låg i en liten omärkt och gråaktig låda uppställd på en hylla i det amerikanska riksarkivets referensbibliotek. I samma låda har jag också hittat hundratals andra mikrofischer, alla noggrant sorterade i bokstavsordning, åtföljda av en liten gulnad handskriven lapp. På den står det kort och gott SS-frauen, en förkortning av Schutzstaffelkvinnor. Av ren nyfikenhet vill jag veta vad som finns på mikrofischen och lägger in den mellan två glasplattor som jag varsamt skjuter in i en mikrofischläsare stor som en gammal 70-talsdator. Med händerna styr jag långsamt förstoringsobjektivet över kortet och ser namn på tyska kvinnor och män. Plötsligt noterar jag namnet på en svenska, född i Tjörnarp i Skåne. Snart hittar jag ännu en, född i Malmö. Och strax därpå en till, född i Ystad. Alla tre med efternamn som börjar på bokstaven A. Vad är det jag hittat? Var skånskorna möjligen kvinnliga SS-soldater underställda Reichsführer Heinrich Himmler, en av diktatorn Adolf Hitlers närmaste män? Kan de rent av ha varit vakter i koncentrationslägren? Det skulle i så fall vara en sensation. Hittills inget känt om svenskor i SS-åld, inte heller att antalet kvinnor inom SS skulle uppgå till cirka 218 500 stycken. Siffran får jag fram genom att multiplicera antalet mikrofischer med posterna på ett enda kort. I det här fallet det som just ligger i maskinen. Jag kopplar upp min dator mot nätet för att kontrollera saken. Via olika sökmotorer hittar jag uppgifter om att SS ska ha haft cirka 3500 kvinnor i vakttjänst och ytterligare några tusen administrativt anställda. Högt räknat skulle antalet kunna vara uppåt 8000, men på korten finns ju ytterligare 210 500. Jag bestämmer mig för att fråga arkivarierna på forskarexpeditionen. Hur hänger det här egentligen ihop, undrar jag. Vi har faktiskt ingen aning, svarar en av dem. Men om en stund kommer Marketta, om någon vet så är det hon. Under tiden bestämmer jag mig för att återgå till varför jag egentligen är i Washington. För att forska om Sverige, kalla kriget och den östtyska säkerhetstjänsten Stasi. Om det har jag redan skrivit en bok, Operation Norrsken, som utkom 2013. För att kunna fortsätta mina efterforskningar om Stasi och Sverige har Helge Axon Jonssons stiftelse försett mig med ett stipendium öronmärkt för research i National Archives. Det är jag väldigt tacksam för, men även efterforskningar om kalla kriget kräver pauser och under en sån har jag nu precis hittat lådan med mikrofischerna. Vill ni veta något om fischerna, Mr. Anderson? Bredvid mig står Marketta Troy, en arkivarie och afroamerikanska i 30-årsåldern som specialiserat sig på gammalt nazityskt arkivgods. Hon berättar att alla namnen i lådan avser kvinnor som ansökte om att få gifta sig med Heinrich Himmlers SS-män. Ytterst var det Himmlers rasmyndighet, RUSHA, Rosa, Rasse- und Siedlungshauptamt, som bestämde vem som skulle gifta sig med vem. Vad som hade börjat med en helt normal attraktion mellan en SS-man och en kvinna kunde i slutänden leda till att kvinnan blev ingift i SS-gemenskap med uppdraget att föda nazistaten flest möjliga barn. Men bara under förutsättning att hon hade bästa tänkbara rasmässiga egenskaper, inget judiskt påbrå och inga ärftliga sjukdomar. Dessutom skulle hon vara en hen.